Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bianca Wahlgren Ingrosso föddes rakt in i kändisskapet som dotter till en av Sveriges mest kända personer, Pernilla Wahlgren. Trots att Bianca bara är 20 år gammal har hon redan hunnit delta och komma tvåa i Junior Eurovision Song Contest, medverkat i flera musikaler, hon har prisat för sin blogg, syns på tidningsomslag och blivit utsatt för skvallerpressen. Bianca är en vacker, ung och driftig kvinna som verkar vara i början av en alldeles strålande karriär. Hon följs av över 130 000 människor på Instagram, syns flitigt på premiärer och jobbar på en av Sveriges populäraste nattklubbar. Men bakom den vackra ytan berättar Bianca öppet om både ätstörningar och depressioner. Hon har avslöjat att det finns en verklighet som inte alltid är så lätt. Hur är det egentligen att växa upp i en av Sveriges mest kända familjer? Hur påverkas man av att inte själv få välja kändisskapet? Och hur hanterar hon alla rykten och elaka påhopp, både i traditionella och sociala medier? Vem är egentligen Bianca Wahlgren Ingrosso? Jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Sjöström.
Hej Bianca.
Jag vill be dig att berätta lite om din verklighet.
Ja. Gud, jag har så svårt att tolka den frågan. Men min verklighet, gud vad svårt.
Det är en ganska stor fråga.
Ja.
Du får tolka den hur vill.
Alltså min verklighet, nu tänker jag liksom hur jag... Jag är väldigt mycket för familj, mer än vänner liksom. Alltså även fast jag har en blogg och mitt jobb är att synas på alltså, sociala medier och så, så är liksom inte det min verklighet. Det är mitt jobb, men... Men min verklighet är verkligen att spendera tid med familj. Drömma om att bli mamma och bara vara med min pojkvän och mina syskon. Och min hund.
Ah. Känner du att det alltid har varit så att familjen är den viktigaste platsen för dig? Eller viktigaste delen?
Ja, absolut. Jag har sån otrolig nära relation till mina bröder och mamma och pappa och alla andra. Det är verkligen mitt allt. Alltså jag hade aldrig klarat utan dem. Liksom.
Det är väldigt fint. För det är ju kanske tyvärr inte alla som har det så bra. Eller så är så nära sina föräldrar och sina syskon.
Sen har vi inte alltid haft det så.
Nej, och jag tänker, som jag nämnde i inledningen, det här med att du har vuxit upp och tillhör en av Sveriges mest kända familjer. Och bara ert efternamn Wahlgren så är ju... Direkt så får ju folk associationer eller ja, men förknippar er med olika saker och har någon form av relation till er eller någon av er i familjen. Hur har det påverkat dig?
Gud, jag har tänkt på det här så mycket. Och jag har ju inte, nu bor vi ju inte i Hollywood liksom, så man blir ju inte så där
Kardashian.
Nej, exakt. Men det som har stört mig och som har fått mig att må dåligt, om man ska säga så, är... Att folk redan har en bild och en uppfattning och en åsikt om mig eller mina föräldrar eller om vår familj innan de ens lär känna folk. Och det är verkligen någonting jag har tagit så här, ansvar om jag ska säga för själv i mitt liv. Att jag dömer aldrig någon innan jag lär känna dem. Just för att jag har blivit så jäkla, eller vår familj har blivit så dömda själva liksom. Så det...
Hur hanterar ni det? För jag vet, ni är ju väldigt ofta i skvallerpressen till exempel. Det här hemska forumet. Ja. Mm. Och nu senast var ju hela den här incidenten med Laila Bagge. Där det påstods att du hade spottat på henne på NK. Aha. Och din mamma framförallt är ju en av kanske de mest kända just nu i landet. Med både tv och media och böcker och företag och allting. Mm. Och hur är det att liksom ha hela den här biten? För att ni är ju alla kända. Känner du att du har mycket att leva upp till?
Ja. Jo, men det känner jag. Min dröm är att komma in i musikbranschen. Det behöver inte vara att stå på scen och sjunga, vilket jag älskar, men även jobba bakom. Och just att, liksom, att stå på scen och sjunga hade varit den största drömmen, men jag kanske känner att jag inte riktigt vill dit, just för att tänk om halva svenska folket redan inte gillar den idén, så har de redan en bild av att nej, vi tycker inte om hennes mamma eller tycker inte om Benjamin eller någon annan, så därför ska vi inte gilla henne.
Mm.
Att man, så då har jag liksom hållit mig bakom och så här, inte riktigt följt mina drömmar lika hårt ut som jag kanske velat.
Man kan ju tänka annars att det hade varit en enorm fördel att ha en känd familj, för att det öppnar dörrar och de Absolut. Känner folk och så. Men du känner att det snarare hindrat dig?
Ja, alltså jag och Benjamin är lite lika. Vi har exakt samma drömmar, exakt samma mål, exakt samma så här drivkraft och passion. Men han har liksom valt att bara köra. Och han har valt att bara så här tro på sin egen kapacitet. Mm. Vad man säger. Och jag har blivit den som har så här, jag tar åt mig lite mer av vad folk säger och vad folk tycker. Och är lite, jag är mycket blygare med honom, vad han är.
Mm.
Så att jag har blivit den som att så här, nej, jag vågar inte. Så.
Har du någon press hemifrån på att leverera eller vara i kändiskapet?
Nej. Och det tror folk också, att det är så här, så, nu är hon ett år, nu ska hon ut i branschen. Men det är det ju inte. Utan det är bara att vi är en familj som alla delar samma intresse. Och alltså samma som matlagning. Om du har en familj där alla tycker om att laga mat och det är liksom mycket matlagning ihop, så blir det ganska självklart att alla på något sätt hamnar i kanske restaurangbranschen eller sådär. Mm. Och här är det samma sak fast med oss i musiken. Vi sjunger mycket ihop och vi lyssnar på varandras låtar och det är mycket gitarr och det är alltid liksom musik inblandat i vår familj. Och det är liksom vår största så här passion. Vi blir så jäkla, det är så viktigt att bli inspirerade och inspirera för oss. Därför tror jag att vi älskar att vara med varandra så mycket. Just för att det, vi får sån jäkla energi av att vara med varandra. Och då blir det ganska lätt att... Jag tror vi alla är ganska så här inne i den här följa sina drömmar och göra det man tycker är kul. Och sen så har vi kanske en fördel att man har kontakter. Så att det blir ett ganska så här, ska man säga, inte enkelt spår att följa sina drömmar. Men det kanske blir enklare än för vissa andra.
Mm. Både du och din mamma bloggar.
Mm.
Och ni är ganska öppna på era bloggar om er relation och bjuder väldigt mycket på saker som händer i era liv och er vardag.
Mm.
Stämmer ni av med varandra innan så här att du, jag har tänkt skriva det här, är det okej med dig, eller om ni blir osams eller nu var det så här och så här? Stämmer
ibland.
Ni? Ibland.
Men jag kanske lite mycket så här när jag blir lite, alltså jag går ju från 0 till 100.
Temperament.
Ja, jag är riktigt italienare där. Och sen, jag är väldigt kortsint, men under den perioden när jag är arg, då är jag liksom förbannad och då finns det inget annat. Så då har det hänt att ibland att jag har suttit och satt mig vid datorn och bara skrivit ett inlägg och sen bara lagt ut det. Och sen en dag senare så bara, aj, okej.
Okay. Men känner du då att det är som en terapiform att få skriva av sig då?
Ja, det tycker jag. För jag har gått hos terapi hela mitt liv och sånt där. Nu gör jag inte det, så då blir det liksom... Men jag har alltid så här känt, jag känner alltid behov av att få ut mina känslor. Och då är ju datorn närmast liksom.
Mm. Vad intressant att du nämner terapi. För jag skrev ett inlägg om just det i min egen blogg för bara några dagar sedan. Och berättade min liksom, relation till terapi och så. Jag har gått i flera omgångar och testat många olika terapiformer. Och rekommenderar alla att prova och sådana saker. Har du någonting du vill dela med dig om just terapi? För det pratar man inte så mycket om.
Nej. Och jag tycker det är så fel att man inte pratar om det. Jag fattar inte varför det ska vara någon tabu.
Nej.
Och där tycker jag balt mellan våra tjejkompisar. Vi säger, åh, kan inte jag få din kontakt till din terapeut? Även fast vi är så unga liksom.
Mm.
Nej, men det har verkligen hjälpt mig, herregud. Alltså, vi har både gått hos familjeterapeuter och jag har gått själv. Och alla har gått hos samma. Nej, det har verkligen... Alltså jag började när jag redan var 8, tror jag.
Mm. Det är väl ganska tidigt ändå.
Ja, men vi har haft väldigt mycket problem alltså, i vår familj sen liksom... Ja, men sen min storbror var liten liksom. Mm. Så det, jag hade inte klarat om jag inte fick prata med någon som inte visste. Alltså bara liksom, inte så här, lyssna på mig och jag har rätt. Utan bara så här, få prata med någon som bara lyssnar.
Och tömma
inte, ja, och inte någon som bara, ja fast nu tycker jag att din bror är liksom. Men du vet, inga åsikter, bara lyssna.
Mm.
Och så man kan få gå dit och sen bara gå därifrån och inte behöva prata med den här personen mer tills nästa gång. Vissa terapeuter är ju inte så här, de vill ju inte ens hälsa på stan liksom.
Nej.
Det var lite sjukt dock när jag råkade gå förbi på gatan och man bara, nej just det, jag ska inte hälsa.
Just det, och många har väl att man får själv välja om man vill exakt. Hälsa. För att det kan vara lite privat och så. Men du började i terapi när du var 8?
Ja, jag tror det. Jag för mig det. Jo, någon gång med mig och mamma tror jag, sen började jag och mamma och pappa. Och där lärde jag mig kanske mest ifrån.
Den tidiga terapin?
Ja, eller alltså just det med mamma och pappa.
Ja.
För då hade jag en kille och han var väldigt duktig.
Känner du att det är någon skillnad, att det kan skilja väldigt mycket på vilken person man träffar och vilken man går till?
Ja.
På vilket sätt?
Alltså just där kommer det lite in så här, om de vet vilka vår familj är. Om vi säger att det är något fan till mamma till exempel.
Ja.
Då märker jag märker ganska tydligt om någon redan har en åsikt eller redan tycker liksom. Vilket jag tycker kanske är lite oproffsigt av dem då att inte...
Precis.
Jo, men jag märkte att det var en kille. Han var lite mer så här, hade metoder hur man skulle liksom... Jag skulle sätta mig ner på marken och... När jag satt med mamma och pappa och inte sitta... För jag hade så mycket åsikter och prata emellan. Och han var så här, men sätt dig ner på marken. Du är ju barnet i det här liksom.
Mm.
Du ska inte behöva ta ställning liksom. Så han var väldigt duktig för att han så här... Vad säger man? Han använde olika metoder.
Ah.
Istället för att... Och vissa är bara låta en prata... Så man får ut skiten.
Mm. Det är väldigt häftigt med terapi överlag tycker jag. För det kan hända så otroligt mycket med en.
Ja.
En del tillfällen som jag har gått har varit så här. Ja, men nu vet jag inte. Nu kanske jag typ är klar. Eller liksom så. Och sen efter någon gång till så känner man att wow, idag händer det något. Idag hittar jag den där pusselbiten. Ja, eller det här kommer jag ta med mig.
Ja.
Är det någonting som du har så där känt att det här gjorde verkligen skillnad? Någonting du har lärt dig eller någon insikt alltså... eller...
Vi har ju pratat så himla mycket i vår familj. Alltså vi som terapeuter allihopa till varandra liksom.
Ja.
Så jag känner att jag alltid har haft så här pusselbiten. Jag har alltid vetat vad som har varit problemet eller inte. Och jag har mest kanske gått till psykolog just för att mest få prata. Och inte mer, och kanske mindre liksom för att så här, jag vet inte varför det är så här eller så. Och så.
Mm.
Utan mest bara för att men få prata liksom.
Ventilera.
Exakt.
Mm. Om vi går tillbaka lite grann när vi ändå är inne på när du var väldigt ung och sådär.
Mm.
Om man går tillbaka och googlar på dig eller din familj så kommer det ju, vare sig man vill eller inte, så kommer det ju upp massa artiklar.
Mm.
När började du synas i media så du kände att du började förstå att du var en del av en känd familj? Eller att du började känna att du blev påverkad och liksom
delade? Men det var ju när min mamma och pappa var i en rättegång, kommer jag ihåg. För då gick jag i skolan i typ 2:an. Alltså när man, hur gammal är man då liksom?
Alltså typ 8 år?
Ja, exakt.
Jag är i samband med terapin kanske.
Ja. Och då så kommer jag ihåg att vi gick så här. Vi skulle gå på någon utflykt och så gick vi alla långt led. Och så gick vi förbi någon kiosk där det var en massa tidningsartiklar. Och så stod det framsidan av typ alla tidningar om att mamma och pappa var med i en rättegång. Och han skulle dömas och det var hit och dit. Oh. Och jag bara, va?
Vadå? Du visste inte om det?
Jag hade ingen aning om det. Och så märkte jag så här, folk började snacka och då började jag gråta och tyckte det var jättepinsamt.
Mm.
För jag fattade ingenting för att han, jag har alltid varit pappas flicka och alltid varit så här väldigt mån om att så här skydda honom.
Mm.
Och så när hela tiden då så här gång på gång står elaka saker om honom så skäms man. Eller jag skämdes och sen började jag gråta för att jag blev så frustrerad att jag så här, att det står än en gång om pappa. Och så vet jag inte varför. Och så fattar jag, vad är det här för påhitt?
Mm.
Och sen så visade det sig att det var ju sant. De hade ju suttit rätt igång. Men just då märkte jag så här, oj, shit. När alla andra liksom, 8-9-åringar också började.
Man är så otroligt ung då. Så jag kan tänka mig att det är svårt att förstå helhetsbilden.
Mm.
Det måste vara jättesvårt att greppa i den unga åldern.
Ja, och så här, saker som hände i vår familj visste alla liksom.
Mm.
Och det stod på, ja men... Stod på löpet, då vet man inte riktigt vad löpet innebär.
Nej. Hur påverkade det dig i skolan då? Känner du att du har stuckit ut?
Ja, alltså nu gick jag. Jag gick en grundskola där det var många. Thomas Redins son gick där. Ja, men det var så här, det var många så här, många som var också stod i tidningarna, om man skulle säga.
Mm.
Så jag stack väl inte ut. Så sen var det ganska, när man blev äldre så var det inte så många som pratade om det liksom. Men jag minns att jag, alltså när jag mådde dåligt över det här så gick jag inte till skolan. Alltså det var nog mer så att jag så här,
stanna hemma?
Ja, la skolan bakom. Mm. På andra plats. Kanske lite dumt, men.
Vilken ålder var det då?
Och det började kanske när jag gick i femman till, ja men trean på.
Så väldigt tidigt ändå?
Ja.
Och då kanske det blir så att man hamnar lite på en, vad ska man säga? Alltså det blir ju lite annorlunda då om du inte dyker upp.
Ja.
Och så gör alla andra saker tillsammans. Och ja, sen kanske exakt. Du är borta, men du kanske inte var sjuk, ja. Utan du behöver ledsen eller.
Nej, men sen har det påverkat att folk har alltid, alltså du vet när man var liten och folk inte visste att det kanske var lite oartigt att fråga någonting. Så har det massa gånger hänt att folk bara, är din pappa så, alltså, är din mamma så, du vet, jag sådär. Och jag bara, men nej, jag inte prata om det.
Nej, det förstår. Och barn kan vara väldigt rätt fram och ja, liksom få stridiga på det sättet.
Men lärarna kommer ihåg vara jätteduktiga och fina. De var alltid så här, det finns terapeut för skolan om du vill prata och så.
Mm. Mm. Känner du att du har haft ett bra stöd runt omkring dig förutom just familjen då? För den har ju funnits där. Men just med vänner och andra människor runt omkring som har funnits där.
Alltså jag har haft några få vänner. Jag har inte så här velat prata om det så mycket med vänner just för att det är så svårt att, var fan ska jag börja liksom? Just för att det började vid så unga ålder.
Mm.
Och jag är så dålig på att förklara mig så att jag måste så här börja från första början för att kunna förklara något. Så just vänner har jag väl inte så här, ja men jag tycker inte om att prata, inte just för att, jag menar, jag tycker inte om att prata om det just för att jag inte vill att de ska, ja men där får jag så här min frizon, om jag ska säga.
Mm.
Nej, med vänner, men det har varit mycket morbröder, så här, fruar har hjälpt hur mycket som helst och som, ja men Laila hjälpte mycket, Linus ex Jessica.
Mm. Hur upplever du nu då? För nu är du 20 år gammal.
Mm.
Du hoppar av gymnasiet, om jag läste rätt.
Ja.
Du bloggar och vad jag har förstått, du skrev ett jättelångt inlägg bara häromdagen. Där du ville säga, jag vill förklara mig, jag vill berätta min åsikt och sådär. Känner du att det finns mycket som press på dig? Vad ska hon göra av sitt liv nu? Nu ska hon iväg. Vad ska Wahlgren göra? Kom igen nu, vad händer?
Nej men ja, men det tror jag alla bloggare har. Att man verkligen, folk dömer ju så jäkla lätt. Men sen så är det verkligen så här. Du kan inte bara ligga på soffan när du har en bror som gör så här. Han är ju så duktig, hur känner du då när han är så duktig? Jag bara, men åh. Det är såna där grejer.
Jämförelse.
Ja, oh god. Jämförelse. Det är typ det värsta jag vet, att bli jämförd.
Mm.
Typ som folk, som du kanske tränar för att må bra. Jag så här sjunger för att må bra. Liksom. Mm. Det är min lilla musikalvärld.
Men känner du då att, du pratar ju lite grann om att folk dömer dig.
Mm.
Vad är det vanligaste förutfattade meningen?
Att jag är väldigt bortskämd fjortis.
Mm. Vilken skön titel.
Ja, jätteskön. Och att jag är väldigt så här. Men jag är väldigt bortskämd, får allting lätt. Jag har inget jobb. Gör inget om dagarna typ.
Mm.
Och att jag, gud, folk hatar att jag fortfarande bor hemma.
Ja, för det var ju det mycket av det här inlägget handlade om. Just du punktade upp varför, så här, 6 punkter till varför jag fortfarande bor hemma.
Ja, men det är verkligen, vi har ju, alltså bara senaste, för 2 år sedan, då blev det liksom på riktigt bra i vår familj. Och hela liksom mitt liv innan dess har det varit, ja men rent ut sagt så här, kaos. Liksom på massa olika håll och massa olika, av massa olika saker. Och sen, då känner mig inte redo att flytta hemifrån, för vi har ju så bra just nu.
Mm.
Så jag vill liksom fortfarande, jag tror, min psykolog säger alltid att jag är som 5 år. Alltså att jag är fortfarande kvar känslomässigt när jag var 5.
Okej.
Just för att det var typ då det började, om man skulle säga.
Just det.
Så det är många, vad ska jag säga, det...
Att du bor hemma.
Ja, nej men jag känner mig fortfarande så här som ett barn. Och sen så är jag med min familj hela tiden. Sen sparar jag pengar till att köpa lägenhet. Sen har jag en lillebror som är 8 år som jag liksom kan inte flytta ifrån. Han är liksom som min son. Och sen just att jag och mamma har det bra nu. Så det känns som att då förlorar jag hela den här tryggheten som jag precis har fått.
Mm.
Liksom typ. Och sen att hon själv är lite vilsen och hon är som en tonåring. Och jag blir liksom som hennes... Jag blir liksom som mannen i huset, men jag hjälper. Jag tror inte hon skulle klara av heller om jag flyttade.
Så du kan känna att du vill inte lämna din mamma för att hon behöver dig?
Ja, ja, så känner jag också.
Ungefär som att... Kan du känna att du tar lite för mycket ansvar för att vara så ung?
Ja, jo men det känner jag väl. Och det var främst det, den här killmanspsykologen som jag hade ville poängtera. Att nu sätter du dig på marken och så liksom, du ska inte känna att du behöver ta ansvar. Och sen är ju ett skilsmässobarn och där skilsmässan inte var så jäkla lyckad.
Mm.
Och där man hamnat mycket i kläm, så tror jag att det har verkligen fastnat på mig. Att jag är väldigt så här mån om att alltid få min åsikt hörd och så här... Jag vill alltid ha kontroll.
Mm.
Alla runt omkring mig ska ha kontroll över allihopa.
För att få det tryggt kanske?
Ja.
För att få den här tryggheten?
Exakt. Jag är ju sån här som... Alltså om inte jag har allt nedskrivet i min kalender. Alltså så här, när ska jag gå upp? När ska jag äta? Du vet, allt sånt där. Då bara... Jag blir helt vilsen.
Så och du planerar bara... hela dagen?
Ja, ja, ja.
Berätta mer om din vardag då. För vi vill ju, om jag tänker så här, de här fördomarna och allting. Ja. Få höra nu, vad är din vardag?
Absolut, när man har en blogg så finns det dagar. Liksom, jag är ju inte känsla eller något sånt där alla bara drar i mig och vill ha mig på varenda fotografering och allt det där. Så man är ju, vissa dagar så händer det inte så mycket liksom.
Mm.
Men, nej men vadå, jag går upp, jag tar en lång promenad med min hund. Jag, som idag så har jag gjort fotografering och nu är det podcast och sen är det ett event och sen är det ju möten och det är, man är ju liksom typ som en modell, man är ju ansiktet utåt för mycket.
Mm.
Och det är, jag jobbar ju med seriösa företag så där måste jag ju också vara seriös, men det fattar ju inte folk för de får inte hänga med på de här mötena och,
nej.
Och alltihop. Och förra året så jobbade jag i butik, mammas butik.
Mm.
Hur var det? Så jobbade jag varje dag. Nej men det var skönt att få så här en lön varje månad. För att med bloggen så är det ganska... Det är mycket samarbete när det kommer in pengar lite hipp som happ.
Mm.
Men där var det så här skönt att få en trygghet och ha någonstans att gå varje dag. Men sen så jag kan inte stå på ett och samma ställe varje dag.
Nej.
Jag måste få ut min kreativitet varje dag.
Och hur gör du det om du har en dag där det inte händer så mycket? Hur får du ut den då?
Ja, men då brukar jag ha mina bröder. Och då skriver vi musik ihop. Eller går ut och äter middag. Gud, mat är mitt liv.
Mm.
Går ut och äter middag med min familj. Eller, ja men det är mycket, du har ju blogg själv liksom. Det är mycket planerat. Jag sitter och planerar, nu när jag är en sån här planerar-nörd.
Ja.
Så planerar jag ju allt med min blogg. Igår satt jag så helt röst typ 10 timmar. Och bara så här... Okej, massa idéer till nya inlägg och svarade mejl. Och det är mycket svara mejl.
Mm, de tar aldrig slut.
Christ alltså.
Nej. Mejlen bara fortsätter. Ja. Det kanske man ska vara tacksam för. Ja. För då finns det ett intresse.
Exakt. I för sig. Men... Jag borde ta in träningen.
Ja.
Men den ska jag ta in. Men jag är periodare.
Ja.
Ja.
När jag läser din blogg så får jag uppfattningen om att du gör mycket som jag själv har gjort och som många andra gör när man börjar få mycket trafik. Det vill säga att man väljer sina ord med omsorg.
Ja.
Och kanske uttrycker en åsikt men att man rundar av den lite. Oh. Eller väljer vilka ord man har för att det ska mjuka. Nej. Men för jag såg en bild du hade lagt upp för ett tag sedan.
Mm.
Där du hade en cigarett i handen. Mm. Och så skrev du, la upp bilden och så skrev du så noggrant att bara så att ni vet angående cigaretten, så jag uppmuntrar ingen att börja röka.
Nej.
Det är jättedåligt. Jag vill inte uppmuntra till det, men det råkar vara så att jag feströker och förlåt typ.
Ja.
Alltså som att du redan i förväg, du gjorde klart vad du stod, vad du tyckte, du bad om ursäkt i förhand. Och så är det ganska mycket.
Mm.
Att du hela tiden får...
Ja, jag vet.
liksom, för att undvika att bli påhoppad eller att folk ska missförstå dig och så. Mm.
Ja, och jag tror att jag gör det extra mycket just för att jag redan har, eller just för att folk redan har olika bilder av mig sen innan de gick in på min blogg liksom.
Mm.
Och jag är väldigt mån om att så här, vara omtyckt och väldigt mån om att folk ska förstå mig. Och det har varit ända sedan jag var liten, så här, ni måste förstå mig, ni måste förstå vad jag menar. Och jag får panik när folk så här, avbryter mig när jag sitter och förklarar en sak. Eller om jag sitter och förklarat, skrivit ett helt inlägg som tagit mig liksom 40 minuter.
Mm.
Och så får jag en kommentar med någon som bara missuppfattat helt. Och bara, oh my god, det är sån snorunga bortskämd. Jag bara, men, åh, får panik, jag måste träffa dig nu så jag bara kan förklara. Alltså...
Så man kan tolka det som att du tar åt dig ganska mycket av elaka kommentarer?
Ja, men det gör jag. Jag har inte lärt mig det där än, vilket jag kanske borde, men...
Det är svårt.
Det är så svårt.
Det är liksom ingen självklarhet.
Jag vet när Benjamin var med i Let's Dance, han var ju ett nervrak hemma liksom. Mm. När han gick in och läste på Twitter, typ efter sändningar. Så han låg ju och grät. Och alla vi bara, men herregud, märker du inte, du är ju sånt... talang, liksom skit i vad alla säger och
han
tycker.
Han krossade de andra.
Ja, och sen så sitter man själv och blir lite ledsen. Vissa kommentarer är så här, men god, du är antingen bara avundsjuk eller har inget liv liksom. Och vissa tar mig åt så jättemycket. Just när jag blir missförstådd, det är verkligen det värsta jag vet.
Är det något som du kommer ihåg som har gjort dig riktigt ledsen?
Ja, alltså jag skrev ett inlägg för någon vecka sedan som jag tog bort sen. Som handlade just om att jag har blivit missförstådd väldigt mycket under mitt liv. Och att jag har haft en jobbig relation med en viss person. Och att det har liksom tagit mig och det har tärt på mig. Och jag har liksom legat förkrossad och depression. Och, sen och det är bara den här personen som liksom kan lyfta mig och sänka mig liksom.
Mm.
Och då var det många som kom, alltså verkligen så missuppfattade det. Och som att jag, herregud, du bara pratar som att det är den här människans fel. Och du tror att du inte har gjort någonting och du lever i en fantasivärld.
Mm-hmm.
Och då blev jag bara så här, okej, det här är min blogg, jag skriver från mitt perspektiv. Jag kan liksom inte, jag skulle gärna skriva en bok från alla perspektiv. Men jag kan ju inte det här.
Nej.
Och då är det så, man blir så jäkla frustrerad att folk inte så här tänker en extra gång.
Mm. Var det många som försökte då använda din olycka eller liksom utnyttja det faktum att du faktiskt bjöd på någonting väldigt privat och så försöka använda det för att kasta dig i ansiktet på dig igen?
Ja, exakt.
Ja.
Ja.
Det är ju ungefär det fulaste man kan göra.
Mm.
Det har också varit med om flera gånger när folk har... Men när man blottar sig och sen så ungefär som att man redan ligger.
Ja,
och så kommer någon där och sparkar på en ändå och bara trycker in någonting i ansiktet.
Och det var därför jag tog en paus från bloggen i typ 4 dagar. Jag bara, nej men nu måste jag bara... För det värsta är att jag vet att de flesta som skriver de kommentarerna är mammas läsare. Och är typ i 40-50-årsåldern.
Mm.
Och då blir jag så här... Alltså herre... För jag vet, de flesta, alltså i min ålder, de går inte in och skriver så här jätteutförliga kommentarer. I alla fall vad jag märkt på min blogg. De skriver antingen typ så här, kämpa. Eller typ, jag håller med dig.
Ja.
Men det är de äldre som skriver de utförliga och de mest taskiga och verkligen går in så här flera gånger om dagen och bara så här mörsa på liksom.
Det är märkligt hur man kan göra det till en så ung person när man själv ska försöka vara vuxen och förståndig, kan
exakt,
man tycka.
Speciellt när jag skriver så tydligt att jag är väldigt förvirrad och jag är väldigt alltså överallt med mina känslor just nu.
Mm.
Men ja.
Du berättade tidigare om att det var ungefär 2 år sedan som du kände att nu känns det bra i familjen och tryggt och sådana saker. Kan du känna att det är någonting som du måste förklara eller lyfta eller så, i och med att ni har som att så här, berätta att nu är vi ju, nu mår vi ju bra, bara låt oss vara det. För att det har ju varit så stökigt och så mycket och ni har syns mycket och hörs mycket vare sig ni har valt det själva eller inte. Och nu kanske man kan känna då att så här, kan ni bara få njuta av det här?
Ja.
Men jo, så men det, är det ju inte riktigt.
Nej, och det är där jag verkligen... Så är det ju själv. Alltså exakt då med så här min boendesituation. Att varför folk inte bara fattar. För jag har ju skrivit att jag har ju skrivit där att jag bor kvar här just för att jag liksom... Jag precis kommit till min rätt. Eller alltså hemma. Liksom. Så då vill jag inte flytta därifrån. Och så har jag även så här skrivit att jag är väldigt rädd och väl för nya förändringar. Mm. Jag är väldigt svårt för förändringar. Jag vet inte om det är någon skilsmässobarns grej eller vad det kan vara. Men,
kanske att det känns otryggt.
Ja, exakt. Nej, och då när folk fortsätter bara, men det är så här det ska vara när man är 18. Blablabla. Går, får panik på sånt där. Nu kommer jag inte ens ihåg vad frågan var, men...
Nej, men just det här att ni kanske bara kan få njuta av att,
ja, exakt.
Att men ni vissa, har det bra
vissa nu. Vissa skriver jättefina kommentarer. Men tyvärr så är ju de hemska som man lyssnar på. Men sen har det ju gett någonting också, att jag har öppnat väldigt mycket. För jag får ju hur många mejl om dagen som helst. Där folk säger bara, jag har inte vågat berätta det här för någon. Men jag känner att jag kan berätta det här för dig. Och så har jag liksom fått... Så sitter vi och pratar ut ihop på mejl och på Facebook och grejer.
Vad fint.
Så det har ju gett någonting också liksom. Och jag tror att alltså, jag kommer fortsätta vara personlig. Just för att det är så många som skriver att de så här, känner igen sig i mig. För att folk tycker att det är tabu att skriva att man mår dåligt. Eller att man är förvirrad. Eller...
Ja, för du bjuder ju väldigt mycket på dig själv. Och det du går igenom och tankar och sådär. Du har ju pratat om ätstörningar tidigare. Och depression och att du har mått väldigt dåligt. Vill du berätta lite om det?
Nej, men jag har alltså verkligen så länge jag kan minnas, alltså tills ifrån att jag började på dagis, liksom så här varit alltså deprimerad, inte så här hela tiden, utan att jag är liksom jättelycklig och då är jag verkligen så här svinglad och lycklig i så här 2 veckor. Och sen händer det någonting och så är jag jättedeprimerad, hittar ingen inspiration, kan inte så här inspirera och bara allt är bara så här grått liksom i 2 veckor. Ja, och sen så blir det bra. Nej, så det har liksom funnits med mig hela tiden och någonting jag verkligen jobbar för. Och där har musiken kommit, varit min räddning liksom. Och folk som inte riktigt inne i musik fattar inte det, men det har varit så här. Och även då mina bröder, speciellt så här Benjamin och Oliver. För vi älskar ju musik ihop, så där har det varit. Det är de som liksom har fått mig så här lyfta upp mig.
Men får du hjälp för det här? Är det en regelrätt depression eller är det en nedstämdhet? Eller vad är det här mörkret som du går igenom då?
Alltså det är så mycket... jag liksom hamnar... Det är så mycket så här frustration, irritation och känner att jag är ledsen. Och så blir jag bara så här, känner mig värdelös. Och så tänker jag på alla de här kommentarerna jag fått. Att bara, men shit, jag kanske inte gör någonting med mitt liv. Jag kanske inte gör något vettigt. Eller jag kanske inte är... Ja, men du vet. Och så bara... Och så är jag ju inte den som bara... Kommer till familjen och säger att nu mår jag dåligt.
Hur gör du istället då?
Ja, vissa dagar ligger jag bara liksom i soffan. Alltså verkligen. Med fettigt hår. Och bara inte duschat på flera dagar. Och bara äter typ. Och kollar på serier. Ja, och andra dagar så försöker jag ta mig ut på en promenad eller... Jag vet inte. Sen så vet jag att det bara... Någon dag bara vaknar upp och så puff.
Och du, har du tänkt någon gång att så här, det här kanske jag kan få hjälp med?
Jo, det har jag.
Ja.
Absolut. Men jag är ingen person som tar tag i saker.
Mm-hmm.
Så att...
Det är en lång uppförsbacke till målet.
Ja. Och sen så är jag ju såhär, men skitsamma, det blir bra om en vecka typ. Jag började spy. Alltså typ bulimi. För kanske 3-4 år sedan eller något sånt där. Ja, men jag kände mig såhär mullig. Och ful. Typ. Och så började jag spy för att jag hörde att typ andra hade gjort det.
Mm-hmm.
Och då kan jag äta den här pastan, för sen kan jag ju spy. Och så är den borta, liksom.
Var det någonting i kompisgänget som...
Nej.
Nej.
Det var bara så här, alltså...
Det bara kom upp som en lösning.
Ja, exakt. Det blev bara... Ja, men det blev sen för mig själv typ att... Alltså, jag kände mig liksom... Jag hade en period när jag kände mig så här värdelös när jag åt.
Mm-hmm.
Och det har ju suttit med än idag att jag får panik när jag blir mätt. Alltså jag får så här, hela kroppen bara, du vet, det bara kryper i mig. Jag får så här, svårt att andas och vill egentligen bara hem och spy typ.
Gör du det fortfarande?
Nej.
Hur har det kommit ifrån det?
När jag är med min pojkvän. Då kan jag inte. Nej. Då är han så här med mig hela tiden typ.
Så han vaktar dig?
Ja. Men det här, jag tror inte jag har sagt det här i bloggen faktiskt. Jag har bara sagt att jag har en typ av ätstörning.
Mm.
Men nej, och sen så blev det så här, det blev som så här klapp på axeln när jag hade spytt typ. Jag kände mig så här, det var en period när jag kände mig verkligen stolt över mig själv när jag hade spytt. Det var helt sjukt.
Och nu om du tänker tillbaka på det,
ja.
Vad tänker du då?
Gud. Nej gud, jag bara ser den så här, det enda jag tänkte var ju bara, alltså, vart kan jag gå och spy? Mm. Alltså jag tänker bara så här stress. Jag ville liksom inte gå ut och äta på restaurang. För att där kunde jag inte spy.
Har du fått någon hjälp med det här?
Nej.
Har du berättat det här för någon? Nära och kära?
Ja, mina kompisar vet det. Och min familj vet det. Och massa av mina kompisar har haft det också. Och sen gått till psykolog och pratat om det. Så jag ska faktiskt få en kontakt till en psykolog just inom det området. Av min kompis bara imorgon typ.
Jättebra.
Mm.
För det där är ju så farligt. Var man väl kommit in på den vägen.
Mm.
Och börjar få någon form av problem med maten. Mm. Eller känner matångest. Eller som du känner, säger att du känner panik när du är mätt och så. Det är väldigt svårt att ta sig ur det själv. Ja. Och idag så är det ju så mycket med dieter och trender och vad man ska äta och inte äta. Och många av mina läsare är väldigt unga. Och är ju så, i och med att jag bloggar mycket om mat och ätande och träning och hälsa. Mm. Så är det ju jättevanligt just det här med att man får frågor och folk som undrar hur får man hjälp. Ja, nu har det gått för långt, vad ska jag göra och sådär.
Mm.
Du säger att det är vanligt i ditt kompisgäng.
Ja.
Hur kan ni ändå prata med
varandra? Ja, det gör vi.
Ah.
Alltså alla har kommit till den att man, jag har aldrig varit, jo första året så sa jag inte till någon. Och sen så började jag så här, folk började märka liksom att det låg så här spya i toan och, alltså i familjen då. Men nu verkligen pratar vi om så här, ja shit jag kanske fick ett återfall eller, alltså inte så att vi träffas för att prata om det utan liksom, det bara händer när vi ses, vilket är ganska, det är väldigt skönt.
Som en stöd.
Ja, och så pratar man om hur gick du ur det och hur. Och sen alla har inte haft bulimi utan det är all, alltså shit, varenda tjej känns som ung tjej har någon typ av, jag vet inte, någon kompis som inte har haft så här, någon typ av så här anorexia eller inte ätit på flera dagar för att de ska dit eller.
Det är helt sjukt.
Ja, gått på någon så här vattendiet eller, ja men alla har gått igenom någonting i alla fall i min så här umgängeskrets. Förutom min lillebors flickvän som äter och äter och äter och äter.
Mm. Din, alltså den branschen som du är i, eller vi är i med bloggar, den är ju väldigt utseendefixerad och ytlig.
Mm.
Din mammas bransch med musik och musikal och tv och allting är ju också väldigt ytlig. Mm. Inklusive skådespeleri som dina morbröder gör. Som ytligheten och utseendepressen finns ju verkligen, måste ju finnas lite grann med sedan barnsben, tänker jag, gissar jag nu. Hur, vad har du för relation till det? Att så här, för du är ju otroligt vacker och jättesöt och klär dig fint och sådär. Men känner du att det, hur påverkar det dig? Hela den här skiten, om jag får uttrycka det, alltså utseendehetsen.
Nej, alltså den har absolut påverkat mig. Sen, var det ju, sen gick jag ju faktiskt en av Sveriges finaste grundskolor där det var så här, alltså kom inte med H&M-kläder liksom. Det var där tror jag det började. Inte, tror inte så mycket med så här att jag växte upp i kändisfamilj. Just för att när alla kommer ju från teaterbranschen och där är folk väldigt så här, ena sekunden är man liksom hippie och andra. Alltså där har det inte varit så att man måste följa någon trend eller att man måste vara smal. För där är ju alla allt. De är ju, det är bara allt där, vilket jag älskar. Min lillebror har verkligen inte följt någon, eller hakat in på någon så här delsport. Han var, och det var så jäkla kul. När han var liten så var han, nu bytte jag spår lite.
Men det
han
var Benjamin.
Han har alltid varit så här musikalnörd. Och alltid, om han börjar gilla någon film, typ som Jönssonligan, så var han liksom Vanheden i typ ett halvår. Så han kom till skolan med så här för korta kostymbyxor och hatt, och han pratade som honom och hade så här samma strumpor, du vet, han var han. Och sen så bytte han till James Bond, så var han han. Och sen så bytte han till, du vet, och alla, och han blev lite mobbad för det, men vi familjen tyckte bara att han var den coolaste ungen.
Ja.
Han var grease ett tag, han färgade håret svart och hade sån här liten slinga i pannan med håret. Och
han körde sin grej i alla fall.
Han körde verkligen sin grej, och det har jag ju än idag också. Medan jag kanske så här, ja, ville också vara den coola och komma till skolan med läppglans och mascara och push-uppy och allt. Och där, jag gick i Carlsons, och där hade ju alla liksom pälsvästar när man var 10 och mammas Gucci-väska, och det var verkligen, kom till skolan med fina bilar och alla bara pratade om pengar liksom.
Vilken märklig värld.
Ja, det är så märkligt. Det var helt sjukt. Alla pratade om, ja, men nya båten man köpte, eller nya landstället, eller ja, min pappa köpte en ö, eller du vet, vad så här, så sjukt. Vi tog helikoptern dit, eller privatjätten, och jag bara, jag med. Fast nej.
Hur hanterar man det när man är så ung? Det blir, alltså det är ju en låtsasbubbla.
Ja. Ja. Nej, alltså då tror jag att mitt coola var mitt, jag hade ju inte så här pälsvästar, och min mamma har inte riktigt klätt mig så när jag var liten, men då var ju jag, då fick jag vara lite cool just för min familj liksom.
Mm. Ditt efternamn hjälpte dig kanske?
Ja. Gud vad töntigt.
Nej, men vadå? Du kan ju inte rå för det.
Nej.
Det är ju inte, det är inte ens val vart man föds eller sådär. Men om vi går tillbaka till hela utseendefixeringen och sådär. Om vi pratar lite om bloggbranschen då, som är framförallt den här poddens fokus och så. Ja. Kan du berätta lite om, berätta någonting om, om bloggvärlden som läsarna inte vet? Någonting som pågår bakom kulisserna eller någonting som bloggare gör? Ja, för här.
Jag har jättesvårt, alltså jag vet själv att man går inte på möten, alltså varje dag.
Mm.
Det gör man inte. Och sen stör jag mig lite på när bloggare tar en lunch med en tjejkompis och skriver att det var möte. Alltså jag som bloggare ser så tydligt när folk, alltså, ljuger eller så här, gör det väldigt fint, mer fint än vad det faktiskt var.
Överdriver lite.
Ja, exakt. Typ som jag gillar med mammas blogg, hon tar inte, om hon är på ett event så tar hon inte liksom, det kan jag säga att jag själv gör. Jag kanske tar de fina bilderna på, för att få liksom helheten väldigt lyxig och fin.
Mm.
Men det är mest för att jag vill att folk ska bli inspirerade liksom. Men hon gör ju inte det, utan hon, ja, men tar ju när maten redan är uppäten och fula grimaser, och det tycker jag är skönt med henne. Ja men så här, alltså folk måste förstå att man sitter verkligen, man tänker verkligen, hur ska jag få det här att se så bra ut som möjligt? Och sen allt det här med då att man låtsas att man går på möten, och det är jättemånga som skriver att oh, nu är något på gång.
Mm.
Och så är det inte det.
Busy, busy.
Mm.
Kan du känna en press på när du ser andra bloggare då som är på möten eller väldigt uppbokade eller får stora kampanjer och samarbeten?
Ja, självklart.
Hur påverkas du?
Alltså egentligen så måste jag säga att jag har påverkats ganska bra, för jag bara push, jag vill bara alltså bli bättre. Och sen absolut har jag känt så här, men åh, varför vill de inte ha mig? Och, men där har jag nog lärt mig liksom från min familj att det är inte mig det är fel på. De var bara ute efter just det hon hade att erbjuda just då, eller liksom alla är ju olika poppis på grund av olika anledningar just den tiden liksom. Men alltså jag är ju inte lika så insatt i bloggvärlden som alla andra är, för jag har inga kompisar som bloggar, inga kompisar som bryr sig om bloggar.
Mm.
Jag har liksom inte den här hänga med bloggar och prata blogg. Det är bara, jag är liksom helt själv i min bloggvärld.
Förutom mamma.
Förutom mamma då. Men vi pratar ju inte blogg liksom.
Nej.
Det gör hon inte med någon typ. Jo, förutom hennes team.
Vi började någonstans med vad som pågår i bloggvärlden som inte läsarna får veta eller förstår. Och sen pratade vi lite om det här med om andra får samarbeten eller kampanjer eller det händer saker och hur det påverkar dig.
Ja, alltså sen är jag ju, ja, men jag måste säga att det har påverkat mig positivt ändå. Just mig.
Mm.
Och sen så gör jag ju jättemycket så här för att pusha andra bloggar. Alltså så fort jag ser en bloggare som jag tycker är grym, som kanske inte har så mycket följare, så skriver jag om det i bloggen.
Mm.
Så jag tycker inte man ska tävla så mycket liksom.
Om vi ska analysera lite det vi har pratat om. Gud vad spännande va? Så berättar du ju å ena sidan att bloggen påverkar dig mycket i det att du blir ganska dömd samtidigt som du får säga din egen åsikt. Men du känner liksom en lite press att så här, hela tiden bli bättre att prestera, och så får du väldigt mycket elakt. Och om du mår dåligt så kan det få dig att må ännu sämre. Jag kan ju tänka då kanske att på ett sätt hade det kanske varit skönt då att släppa den här offentliga biten. Har det någon gång känt, har du det alternativet med tanke på, eller kommer du alltid vara känd i och med att alla runt omkring dig, alla dina närmaste har ju det där? Kan du liksom välja bort offentligheten om du skulle vilja? Hur gör man det om du skulle vilja det?
Åh gud, då får jag flytta från Sverige. Nej men alltså det stod liksom på löpet när jag föddes.
Ja.
Att jag föddes liksom. Så det kommer nog aldrig komma undan. Men sen så tar jag tar inte åt mig så mycket om vad som står i tidningarna om mig. Alltså jag tar alltid åt mig om det som står typ, ja men om min pappa, det är så här, det, och min lillebror. Det är där jag tar åt mig. Så det är inget så här problem jag känner att jag har. Men nej, nu glömde jag bort frågan igen.
Men om du skulle kunna välja bort.
Ja, alltså jag kan absolut välja att sluta blogga för att komma ifrån så här att bli dömd. Men jag är verkligen en sån som måste få ut min alltså kreativitet. Jag älskar ju, jag har ju blivit helt förälskad i fota och med så här mode och styling och hela den här grejen att få till ett fint. Jag vill ju liksom skapa som en tidning på min egen blogg. Så att nej, jag skulle nog känna mig lite tom om bara det jag försvann. För det har ju blivit en del av mig och min vardag liksom. Och sen får man ju bara ta att vissa kommer inte fatta. Vissa kommer inte förstå mig och det är ju trist för dem. Som fabulous. Nej, jag skojar.
Eller hur? jag har en samarbetspartner till den podden som heter Anon Smoking Generation. Du kanske känner till dem?
Ja.
Ja. De har en kampanj nu som heter Don't Be a Follower. Och den går ut på att de vill att man ska veta hur du påverkas av dina följare. Och om du anpassar dig efter dina följare och så. För de vill uppmuntra att man inte bara ska följa strömmen utan man ska gå sin egen väg.
Ja.
Hur påverkar dina följare dig? Vi har varit lite grann inne på det. Men berätta lite, så här på Instagram, om du får massa kommentarer. Lägger upp en viss typ av bilder om du märker att de gillar någonting. Eller undviker en del om du, förstår du?
Jo, men det gör jag.
Mm.
Det gör jag såklart. Alltså, det är ändå mitt varumärke. Och ju mer följare jag får på Instagram, desto mer dras till bloggen. Och man vill ju att folk ska komma in och se, åh, det här vill jag följa. Då kan man inte lägga upp en bild på en bajskorv varje dag, liksom.
Kanske,
ja, det är för sig. Jo men så jag lägger upp det som jag tycker liksom blir fint på helheten på min Instagram. Så sånt där tänker jag ju på. Och jag lägger ju inte upp bilder kanske så mycket liksom. Men det är nog så att säga, om jag röker eller om jag står med alkohol eller sådär. Men det är nog mest för att jag inte vill vara en dålig förebild. Inte. Så jag tänker ändå på vad folk tycker.
Vad känner du att du har för ansvar när du är en stor profil med mycket följare och ganska ung målgrupp?
Ja, men jag känner definitivt att jag har ett ansvar. Alltså speciellt när jag har en personlig blogg. Där folk verkligen så här, känner igen sig mig. Vissa ser mig liksom som någon slags stora syster. Har jag fått sagt till mig. Och att folk verkligen så här. Ja, men de känner verkligen att om de känner att de kan lita så mycket på mig att de kan öppna hela sitt liv på skicka ett mail till mig, men då måste jag liksom visa gott
omdöme. Det låter ju väldigt betryggande, för det är ju väldigt många som kanske inte tänker så mycket på det utan tänker mer på hur man ska komma framåt eller
nej
såna saker. Men och samtidigt så kan jag tycka att man har ju ett ansvar. Men sen har vi hela den här förebildsdebatten. Har man valt att vara en förebild? Måste man automatiskt vara en förebild? Måste man vara en förebild inom alla områden? Ja.
Nej, men där tycker jag ändå att jag har en skön... Att jag har skönt tänk kring det. Jag känner inte något så här jätte... Jag måste vara förebild på allting, liksom. Och kan jag öppna mig om att jag har mått dåligt, så i vissa ögon är jag förebild och vissa ögon är en misslyckad person, liksom.
Mm.
Så att jag försöker ändå... Ja, men så här, följa det jag tycker... Ja, men det jag tycker känns rätt, det kommer jag skriva om.
Mm.
Och nu tycker inte jag att rökning är rätt.
Nej.
Så då skriver jag ju att... Jag skriver inte bara för att låta som en bra förebild, liksom.
Du berättade tidigare om att just med Instagram så vill man ju att allting ska se fint ut. Mm. Och att du även tänker så med blogginlägg och sådär. Att du vill skapa någonting som är vackert och inspirerande och så. Hur går det till... Berätta lite om hur det går till rent praktiskt. Här, från att du kommer på nu ska jag ta en härlig bild.
Ja.
Till att du har tagit den, fixat den, donat och sen publicerar. Vad är vägen dit?
Ja, men jag tror det beror mycket på hur jag mår. Alltså som sagt, när jag är inne i mina happy moments. Då vill jag bara ta bilder på mitt smink. Lägga ut massa inspirerande bilder från Tumblr. Och bara så här, inspirera. Och sen när jag kommer ner i mina depp, det är då jag liksom öppnar upp mig och det är då jag blir ärlig och det är då det blir mer så här verkligt på bloggen. Och jag tycker ändå att det är skönt att jag har en... Jag tycker inte att det är skönt att jag kommer upp och ner i mitt liksom depression och sånt där. Men jag tycker att det är skönt, jag kan känna mig lite stolt om man ska säga att jag faktiskt har en sån... ärlig och ändå balanserad blogg.
Mm.
Jag kan störa mig lite på bloggar som aldrig pratar om att gud, jag vaknade upp och mådde skitdåligt idag. Och bloggar som aldrig tar upp så här någonting viktigt utan bara, nu reste jag hit och sen reste jag dit och jag vaknade 7 och jag mår jättebra och jag tog en lång promenad. För det är inte så.
Nej.
Alltså, jag vet hur många gånger som jag skrivit att jag ska till gymmet och så bara okej, jag gick inte till gymmet. Men
hur känns det då?
Ja, då har jag ju skrivit att jag inte var på gymmet.
Ja, känner du att du måste liksom anpassa dig då och så här korrigera?
Nej, det skriver jag bara. Alltså ibland skiter jag i det.
Mm.
Och ibland så skriver jag att ja, okej, jag var faktiskt inte på gymmet. Men mina bloggläsare känner mig, de vet att jag aldrig är på gymmet ändå.
Men skulle du hitta på någonting för att försköna?
Nej. Och där tror jag verkligen det, för att jag... Just som jag sa att jag... Jag vill liksom inte att... Alltså jag tycker det är så viktigt att folk får rätta bilden av just mig.
Mm.
Och skriver jag någonting som jag sen inte kommer ihåg för att jag ljög, det blir jättepinsamt liksom.
Du bjuder ju som sagt på väldigt mycket med hur du mår och saker som du går igenom.
Mm.
Var känner du att din gräns går? Vad skulle du inte dela med dig av? Eller vad
finns så mycket som jag inte har delat med mig av.
Det finns... Du gör ändå medvetna val.
Ja, men det är just på grund av... Alltså, i min familj. Att vissa saker får jag liksom inte skriva om. Och vissa saker skriver jag inte heller om. Just för att det kan leda till bråk i familjen. Eller, ja, men typ som nu med att jag haft bulimi. Eller har, eller vad man ska säga. Jag är inte helt ute ur det liksom.
Mm.
Det är ju första gången jag pratar om det här. Så där har jag haft en gräns som jag bara helt släppte nu.
Känns det okej?
Ja, det känns okej.
Skönt.
Absolut. Men det har jag ju liksom inte velat prata om för att jag inte... För att jag har ju alltid förespråkat så här, ät vad du vill. Liksom, du får se ut exakt hur du vill för du är vacker precis som du är. Och sen så har jag gått till toan och spytt liksom.
Mm.
Så då har jag känt, där har jag ju haft lite lögn kanske.
Eller så har du skyddat dig själv.
Ja.
Jag tänker att man inte får vara så hård mot sig själv heller. För att du kanske inte har varit helt medveten om hur illa det kanske har varit. Nej. Eller att du inte... Det är alltid lätt att vara efterklok. När man går igenom saker är det svårt att ha ett helikopterperspektiv på vad som faktiskt pågår.
Mm.
Tänker jag.
Absolut.
Kommer du fortsätta dela med dig på det här sättet?
Gud ja. Alltså... Jag tror inte att jag hade suttit liksom om alla mina bloggare satt framför mig. Och bara, så här ser det ut, jag mår skitdåligt just nu. Det är ju, jag tycker att det är lätt. Det är en dator, jag ser inte vem som ser det.
Mm.
Så det kommer jag fortsätta göra. Och sen, jag är en sån människa, jag är väldigt öppen. öppen. Alltså jag kan liksom berätta. Alltså jag kommer ihåg på min pojkvän, vår första dejt, så berättade jag hela min livs, alltså historia och allt som har hänt i vår familj. Och han bara alltså jag är väldigt så här, jag skäms inte att prata om saker. Och jag tror att jag har lärt mig det av min mamma. Så ta allt liksom. Jag har väldigt lätt att bjuda på mig själv. Alltså. Mm. Och just då.
Hur kan du känna då om hon... Kan du känna att hon bjuder på för mycket ibland?
Ja.
Om er eller absolut. Dig eller sig själv till och med. Eller nej. Så.
Jag tycker att hon har haft en bra... Jag menar, hon har ju varit en förebild för ensamstående mammor och allt sånt där. Men jag kan absolut tycka att hon har tagit det lite för långt ibland. Vilket har lett till liksom stora bråk i vår familj.
Mm.
Och nej, det är inte alltid hon har... Just för att jag är så himla känslig som person. Och just för att det började vid sån ung ålder. Så hade jag nog tyckt att det varit skönt om hon bara kunde kanske... Håll tyst om hela så här mamma, pappa. Hur vi har hanterat skilsmässan.
Mm.
Skilsmässasnacket. Just för att det har blivit... Alltså pappa är ju hatad liksom i Sverige. Och ju, han är ju min största förebild och idol. Och jag är ju hans pappas prinsessa liksom. Så där har det verkligen... Ja.
Ja, det är ju... det är svårt för... oss utanför och sätta oss in eller försöka förstå, men jag kan ju försöka relatera till det här att leva med följare liksom, men det är inte alls på samma nivå, så det, man förstår aldrig riktigt hur det faktiskt är för er alla att ha den här bevakningen. För allt du eller ni säger skulle ju kunna riskera att hända.
Ja, men där är vi väldigt medvetna så här, när vi går på restaurang, att liksom inte prata för högt om det är något så här specifikt du pratar om, eller ja, men du vet, nu tittar någon så nu får du vara tyst, eller du vet sådär nu.
Kan du känna att folk försöker ta kontakt med dig eller komma åt dig på ett vänskapligt plan för att du är den du är?
Jag har faktiskt inte känt det. Jag känner inte att det är så i Stockholm överlag.
Nej.
Det är ingen som bryr sig här. Alltså absolut om man kommer till Göteborg typ. Där är ju allra väldigt såhär mediakåta typ. Tycker jag. Ja, men typ som om jag och Benjamin går på stan här, det är ju alltså prinsessan Victoria, det är ingen som bryr sig om hon går på stan.
Nej.
Men när vi var i Göteborg under typ Let's Dance så hade vi så här 40 personer som gick efter oss en hel dag. Eller Benjamin då. Och jag bara, oh my god! Det är helt sjukt. Men så nej, jag känner inte att det har varit något sånt i Stockholm. Alla är för stolta för att, för att liksom visa att de är... Vad säger man?
Att de känner igen
dig. Ja, exakt. Det är alltid så här... Ah, nej, jag har ingen aning om du är. Sen efter 10 minuter så bara... Ja, men just det såg jag på din Instagram. Så bara... Ja, du visste exakt vem jag var.
Kan du känna att... för jag förstår att på ett sätt så när man är liksom en bloggare och i bloggvärlden att du får respons från läsarna. Mm. Men just det där när du träffar människor i verkliga livet.
Mm.
Inte i jobbsammanhang eller bloggsammanhang utan i övrigt. Att de... också där har förutfattade meningar eller känner igen dig eller beter sig annorlunda eller så.
Ja.
På vilket sätt?
Alltså jag har verkligen lärt mig att jag märker exakt när folk vet vem jag är. Jag märker exakt när folk liksom har en åsikt om min pappa eller mamma.
Mm.
Jag märker exakt vilka som är liksom haters eller lovers. Vad säger man?
Ja,
men jag märker väldigt tydligt så här. Och de människorna försöker jag bara så här, ta avstånd ifrån. De som ja, men tycker illa eller så här.
Försöker snika sig in kanske?
Ja.
Mm.
Sen är jag väldigt öppen. Så jag, som sagt, jag kan ju sitta och berätta allting för vem som helst.
Ja.
Vilket är lite farligt, men...
Förhoppningsvis så har mottagaren så pass mycket vett då att om du bjuder på något väldigt privat så, så stannar det där.
Ja, och det har det ju. Det har det faktiskt gjort.
Mm.
För alla som jag har berättat för. Jättemma. Men sen självklart så vet jag ju vänner som... Ja men typ såhär när Finest Awards börjar närma sig. Då är man helt plötsligt bästis och...
Jaha, för de vill hänga med på galan eller?
Ja, exakt.
Eller?
Jaha. Eller om man har fått något stort... om man har varit på middag med någon blogg. Och så bara dagen efter. Men hej, vad det ska vi se så?
Jaha, det är mycket sånt eller?
Inte mycket, men jag, alltså man har ju märkt. Självklart.
Mm.
Lite. Men inte mycket. Inte så att jag bara... blir ledsen eller irriterad liksom.
Har du varit med om att vänner har svikit dig på något sätt för att de har berättat för mycket eller de har bidragit till ryktesspridning eller Nej. Inte varit schyssta eller så?
Faktiskt inte. Fast jo, nu kom jag på, just det, jag hade en bästis när jag gick i fyran.
Ja.
Som verkligen bara ville följa med mig hem när mamma var hemma.
Aha.
Och som också, just det, när jag glömde bort. Och som också ville att, låtsas att hon skulle vara jag. Och att jag skulle vara hon när vi var i närheten av hennes kompisar som inte jag hade träffat.
Okej.
Okay. Alltså liksom, att vi skulle prata väldigt högt om att... Hon bara, kan inte du säga högt att vi ska hem nu till Pernilla Wahlgren, typ?
Nej, men...
Ja, okej, okay, nu ska vi, alltså du vet. Det var jättesjukt, just det, det kom jag på nu. Det
är alltså faktiskt, det är verkligen hänt. Klass.
Ja, och verkligen var så här... Och det märker ju min lillebrors kompisar när de kommer hem till oss. Vissa ställer ju hur... De kommer ju bara hem för att träffa typ Benjamin.
Ja.
Och bara ställer så här... Hur var det? Vad gjorde du då? Hur var det när du träffade Danny? Hur var, alltså...
Aha.
Och så där. Men det är gulligt. Eller det... Theo har en kille i sin klass som bara går efter mamma när han är hemma hos oss. Så står och knackar på hennes dörr och bara, vad gör du? Hon bara, jag är inne i min garderob. När kommer du ut? Alltså det är sådär. Det är jättesjukt.
Ja, det är en speciell situation ni har där.
Ja.
Väldigt intressant att lyssna på, måste jag säga.
Ja, men jag kommer ihåg när jag var liten att jag ville ha den uppmärksamheten. Typ om mamma var på... Hade någon ett gig, alltså hon sjöng någonstans. Så ville jag alltid stå längst fram i publiken och skrika högt mamma. För att folk skulle fatta att det var min mamma liksom. Och sen visa att jag fick gå backstage.
Vad coolt.
Ah, men det var då, det inte nu.
Jo, det gör det fortfarande.
Mamma! Men min storbror, han är ju verkligen så här. Han vill aldrig berätta att det är hans mamma eller hans pappa. Nej. Eller kusin eller sådär.
Mm.
Han är verkligen så här. Bara helt stone-faced där.
Det gäller att välja sina egna vägar i det hela.
Mm.
Vad intressant. Mm. Vi måste tyvärr börja runda av. No. Jag har lånat din tid alldeles för länge här. Men det var jättespännande att prata med dig.
Detsamma.
Ni hittar Bianca på bloggen som heter... Din bloggadress?
Ja, jag kommer ju byta nu.
Jaha, vad spännande.
Jag bloggar på Modett.
Ja, vad kul. Mm. När börjar du där då?
På fredag.
Då kanske det kanske är en nyhet.
Ja.
Vi kanske inte vet än.
Nej.
Exakt. Vad roligt. När det här sänds så kommer det nog, då kommer det vara officiellt. Men vad roligt att du nämnde det här först.
Ja, eller hur?
Så då är det Modett som är din nya bloggportal.
Yes.
Och på Instagram heter du Bianca Ingrosso.
Ingrosso, ja.
Precis. Mm-hmm. Är det medvetet att du har tagit bort Wahlgren?
Vi har alltid hetat Ingrosso. Wahlgren är vårt mellannamn.
Okej.
Okay. Så att det är bara media som har sagt Bianca Wahlgren. Och vi har alltid hetat Bianca Ingrosso. Eller Benjamin Ingrosso och sådär.
Jag förstår. Så man använder då kanske Wahlgren för att det säljer bra.
Exakt.
Eller sådär.
Så på pass och sånt där så är det Bianca Ingrosso.
Ja, just det.
Mm.
Hur som helst, tack så jättemycket för att du kom hit.
Thank you.
Och om ni vill prata med mig eller ställa frågor eller Instagram om det här så finns jag på hashtag podcastenofiltrerat. Och ni hittar mig på peterfia.se. Vi hörs sen. Hej hej.
Bye bye.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.